Välkomna till Ålands tidningens ledarpodd avsnitt 171. På nytt är det jag, Jonas Blad, och du, Daniel Dahlén, som sitter i studion.
Det blir så bara.
Hon jobbar ju så väldigt, den här Smeds.
Jag börjar känna att kanske det är någonting annat. Kanske hon inte trivs att sitta här.
Eller kanske borde vi jobba med.
Ja, kanske det. Ja, bra, bra. Ja, du är ju inne på din lediga tid. Du,
till ja, exempel. I och för sig. Ja. Det borde du jobba med, alltså. Det är väl landar i då. Att du har tid att sitta här.
Ja, men det finns ju helger och nätter och kvällar. Och
ja, ja. Mm. Du, det har varit en omvälvande vecka. Lite som vi flaggade för redan i förra veckans podd. Elhybrid gate rullar ju vidare.
Mm, definitivt.
Och nu får man väl säga att det är en gate det här ändå.
Det är definitivt en gate, ja. Det är så. Och var och varannan man pratar med på stan så säger man, ja, nu har ni väl roligt på tidningarna, nu har ni mycket att skriva om. Men jag skulle inte beteckna det som roligt heller, utan
nej, det börjar ju gå lite rundgång i allting också. Och liksom,
ja, hur ska Åland ta sig ur den här härvan?
Det är ju liksom, framförallt i botten så ligger det ju det att det är inte kul det som har hänt. Nej. Framförallt inte att skattebetalarna måste ut med över 13 miljoner.
Nej.
Så, nej, det är inte så kul.
Nej, det är inte kul, men vi har mycket att göra. Det kan vi säga.
Vi ska hinna med lite presidentval mot slutet av podden också.
Ja, just det.
Både här och där. Men vi kör väl igång med hybrideländet. I helgen meddelade Veronica Törnros att hon avgår som centerordförande, och mitt i veckan så kom beskedet att hon också avgår som talman när lagtinget återöppnar i början på mars, den fjärde tror jag det var. Det var väl svårt att göra någonting annat utifrån hur saker och ting utvecklade sig, och dödsstöten blev väl när lagtingsgruppen och partistyrelsen i centern då uttalade sitt totala misstroende för henne. Både som partiledare och talman.
Ja, men definitivt är det så. Sen tog det ju väldigt lång tid innan det här beskedet kom ändå, tycker jag, för att det har varit så kompakt tryck ute i det åländska samhället kring den här frågan. Och det är ju så att är du ledare så får du ju bära hundhuvud för det som händer, helt enkelt.
Och det är ju liksom en del i jobbeskrivningen. På
det också. Det är samma sak i fotboll, brukar man säga. Ja. Det är, när det går illa så får kaptenen, eller vad heter det, får förbundskaptenen göra något annat, om vi säger som så. Och det är lite samma sak här också i den här frågan. Men sen så gjorde hon det inte lätt för sig heller, med tanke på att det var ju rena lögner som kom till och från i de här intervjuerna. Så att det blev ju till slut omöjligt för centern att ha kvar henne som både ordförande och deras talman då. Eller för det var ju de som förde fram henne som talman också. Det blev ju omöjligt totalt, eftersom det slutar ju annars med att hela partiet dras ner i samma.
Det jag kan förvånas lite över, det var väl att just att det tog ändå nästan en vecka längre än vad det borde ha gjort. Men jag menar, när dokumenten offentliggjordes utav regeringen Sjögren 2, den sittande regeringen, så blev det ju så tydligt att Veronica Törnros hade farit med osanningar i en radda intervjuer, 2 i Ålandstidningen. Det var väldigt flagranta lögner, får man ju säga.
Definitivt.
Vilket ju också erkänner då, liksom, i beskedet att hon avgår. Men att hon inte då liksom valde att avgå när hon visste att de här dokumenten skulle offentliggöras, för hon visste ju vad som fanns i dem. Hon säger ju själv att hon visste att hon ljög. Så varför avgick hon liksom inte för att lindra smällen direkt?
Nej, jag har jättesvårt. Alltså, rent politiskt också har jag försökt analysera vad fördelarna och vad möjligheterna funnits kring de här frågorna. Och jag får liksom inte riktigt grepp om det. För det ena är väl att det har man inte förstått vidden av problematiken. Det andra är att man, ja, jag vet faktiskt inte, man har inte förstått vidden av problematiken heller, så tror man kanske att det är den vanliga mediestormen, att det tar 3 dagar och sen är det lugnt.
Det är klart att hon har, jag menar, den senaste dryga veckan, en och en halv veckan, så har hon slagits för sitt politiska liv. Och där kan det väl kanske vara svårt att komma till insikten att det är liksom...
Jo, men å andra sidan, har du den positionen du har, så behöver du ju... Ja, det är klart att man vill slåss för sin politiska liv, absolut. Men å andra sidan så är det ju det där då, återigen, att du har varit ledare. Du har tagit ansvar, och du tar ansvar i både gott och torrt. Det är det.
Kan det vara det där? Jag skrev en ledare här förleden om att det kommer inte att hända någonting utav det här, för i Norden så har vi inte den traditionen att utkräva ansvar. Nu blev det ju faktiskt det inte så. Men kan det vara det som ligger i grund? Att man inte liksom är van vid att det faktiskt blir konsekvenser utav de beslut man tar?
Nej, så är det. Och jag menar, våra kära politiker, de gör sitt bästa på alla sätt och vis, men de lever ju i någon slags politikerbubbla med sig själva, och oberoende parti så är de ganska långt ifrån den allmänheten på det sättet. Och jag tror att det kanske var det som den allmänna opinionen kröp närmare än vad man trodde. För förut har man kanske kunnat hålla distans till det, för de är ju duktiga på att hålla sig själva som en klubb, måste man ju väl ärligen säga. Oavsett om man är nytillträdd eller om man har varit ett bra tag. Så det finns ju en liten politikerklubb där som äter lunch med varandra och fika med varandra och umgås med varandra, och att det blir en jag vet inte, man kanske fastnar i någon slags bubbla, lite kanske verklighetsfrånvänd ibland.
Jag tänker att vi ska gå in på bara Centerpartiet nu en stund i den här elhybridgate, men jag menar, inom Center nu som ju är ett av de två ledande partierna på Åland, det går inte att liksom, vad ska man säga, typifiera på något annat sätt. Men där blir det ju nu ett ordförandeval, vad det lider. Annika Hambrud som första vice ordförande kliver ju in liksom och tar över ordförandeskapet tills dess att man väljer att ha någon form av stämma. Och det återstår väl att se när det blir, de har väl ett vårmöte så småningom, om inte annat. Men sen är det ju det här med talman då. Att senast den 4 mars så kommer Veronica Törnros att begära sig själv ledigad från talmansposten, och då ska en ny talman utses, och det ska då enligt centerpartisterna själva vara en centerpartist som sitter där eftersom det är så det är framförhandlat. Och då har man ju 6 stycken i lagtingsgruppen. Och någon av dem då ska bli talman. Vem tror du att det kommer att bli?
Ja, här har man ju pratat runt nu. Sen beskedet kom, så jag pratade både med centerpartister men även andra i regeringskonstellationen, kan man väl säga då, eller partier som tillhör den. För jag tror att i slutändan måste ju Centern föra fram ett namn som de andra kan omfatta helt enkelt. Det får inte vara mer problematik nu kring det hela. Och framförallt så vill man väl kanske, jag tror också från Centerns perspektiv, så vill man väl säkert att det ska vara någon som är lite obefläckad i frågan, så att säga, att man kan ta en ny start. Det såg man ju, jag tänker just med vice ordförande Hambrud där, och som är ju även vice landtråd, och så har du Jesper Josefsson som blev
minister. Fast Annika Hambrud var ju med i beslutet.
Ja, hon var det. Stämmer, jo. Det har du alldeles rätt. Jag tar tillbaka det jag sa.
men om du ser jag då, så jag menar, det finns ju parametrar med man-kvinna och sånt också. Det ska ju vara en någorlunda jämfördelning. Nu kanske i det här läget att det ses lite grann mellan fingrarna på det, kan jag tänka mig.
Ja.
Och den enkla anledningen att de har lite svårt att hitta kanske en kvinna. För jag menar, du har Liss Mattsson, men hon ska vara mammaledig en stor del av åren. Och jag vet inte om man bortser från det och bara kör vidare med de två vice talmännen. Det är ju en möjlighet. Och så när hon kommer tillbaka efter sommaruppehållet så tillträder hon på riktigt då som talman. Alternativt att man tar någon annan som stand in under resten av året. Tills dess att nästa lagtingsår då inleds i början av november. Och hon då väljs till talman. För hon är ju en typ av sån obefläckad, hon har en stark ställning inom Centern med ett bra röstetal.
För det är ju också en sak att jag menar, hamnar de i en situation, de kan ju inte ta någon som är ersättare till Annika Hambrud och Jesper Josefsson i lagting heller. För det kan ju bli nyval, eller det kan bli regering.
Det blir ju väldigt konstigt om regeringen faller så åker talmannen ur lagtinget. Det skulle ju vara konstigt.
Ja, så det talar ju för att det måste vara någon som är ordinarie. Och vilka pratar vi om då? Då pratar vi om
Jörgen Pettersson och Robert Mansén faller ju bort på ersättare.
Jo, så är det. Så du har Harry Jansson och Liss Lindvall, tänkte jag säga. En gammal kollega till oss här. Liss Mattsson och sen
Roger Höglund. Och
Jörgen Gustafsson,
precis. Och där Jörgen Gustafsson är alldeles ny. Jag skulle tippa på att man inte sätter någon rookie i lagtinget som talman. Jag har svårt att tänka mig att andra partier kommer att acceptera Harry Jansson som talman. Eftersom man har fört fram kritik mot hans sätt att förhålla sig till statsmakten. Och det är ju en av talmannens stora liksom, man ska representera landskapet, inte minst gentemot president och stat. Vi får väl se, men jag menar för i ett normalläge helt liksom utan någonting annat så skulle kanske Harry Jansson vara den logiska, för han är rutinerad, han har suttit länge i lagtinget, han har suttit i regering. Så, men sen finns det ju det där med politik också.
Ja, men absolut. Sen finns, ja, och han har också det självstyrelsepolitiska kunnandet, så att säga. Pratar man runt så i centerleden och pratar med deras kärnväljare och lite runt om så här, så hör man nog ett namn som Roger Höglund kommer upp. Just, jag tror Liss också skulle, Mattsson då skulle vara ett alternativ, men just att hon är föräldraledig nu så är väl lite utmanande på det sättet. Men så Roger Höglund är ju någon som man för fram då, som har ju jobbat inom åländsk politik i många, många, många år. Även om han inte har suttit i lagtinget så länge. Men han har även varit minister.
Jag tror ju också att om det blir för hela mandatperioden eller om det blir för resten av året, så tror jag också att Roger Höglund är frontrunner i det valet. Och jag tror också att Centern i det läge som de är i nu, när Veronica Törnros har tvingats avgå, både Harry Jansson och Jörgen Pettersson, två tidigare ordförande, gjorde ganska svaga val. Så vill man nog se till att hålla Roger Höglund högt upp i partistrukturen som tidigare finansminister och liksom ett namn sådär. För jag menar, de har inte någon jättebred topp i Centern just nu.
Å ena sidan kan man säga så, å andra sidan kan man ju titta på valet, så tog de ju ganska många mandat ändå med gamla namn.
Men de som är kvar, Veronica har ju fallit ifrån, men sen har du Annika Hambrud, Jesper Josefsson, Liss Mattsson och Roger Höglund. Det är egentligen...
Ja, det är ju de fyra som ska ta partiet framledes också, så att jag menar rent partistrategiskt då, så är det säkert någon av dem som borde lyftas in i talmansposten för att få den här förnyelsen som...
Och två är borta som de sitter i regeringen.
Ja, absolut. Absolut. Och det går ju att göra om... Det går ju att göra den fördelningen då, att någon av dem hoppar in och någon hoppar in i regeringen istället, men krävs ju en hel del mer arbete.
Centern står ju liksom som parti inför ett ganska stort skifte nu också, för nu får man väl nästan hoppas för Centerns skull. Lägger man de här 15-20 åren utav ordförandestrider som ju har varit till och från och liksom spricka det som har beskrivits inte minst i tidningarna under åren. Förhoppningsvis så lägger man väl det bakom sig nu och går framåt. Annika Hambrud pratade direkt om att man måste jobba på ett annat sätt. Fler måste vara inkluderade. Där kändes det som det ligger en viss kritik mot tidigare regimer om att det har varit lite toppstyrt.
Det kan vi väl nästan säga.
Det har ju också varit för att du... I och med den tradition som har varit under de här två senaste årtiondena så har ju ordförande måste skydda ryggen hela tiden.
Jo, för interna konflikter.
Ja.
Nej, men jag tror faktiskt om man återigen då, så när man hör närmare, så är det ju det att många är trötta på den där konflikten och att det här, man såg det här valet som en liten nystart också. Och de här fyra som vi pratar nu ska bilda framtidens Centern. Egentligen. Och då vore det väl dumt att slå sönder den bilden då. Om man väl har tagit första steget, vilket man måste säga att de har gjort ändå. De har ju en föryngring, en förnyelse i alla fall på gång.
Ja, du har ju några namn till. Jag menar, Matilda Björklund var inne på ersättarplatsen en stund.
Ja, absolut. Och Jörgen Gustafsson har du där också. Och du har flera som står och trampar i farstun också.
Till de här tre som vi pratar om, Veronica Törnros, Harry Jansson och Jörgen Pettersson, så har ju också Roger Nordlund försvunnit ut. Som jag har varit i toppskiktet i 40 år. Han har ju nästan varit en konstant de senaste årtiondena. Så det är ju ett nytt Center som ska bildas. Och det finns väl också med där i diskussionen kring vem man väljer som talman.
Det ska jag tippa.
Vi går vidare med den beryktade utredningen som finans- och näringsutskottet vill, och numera lagtinget har tagit som sin åsikt också, att den ska tillsättas. De ska göra i samarbete med lag- och kulturutskottet, eftersom man har FNU, som vi kallar det,
ja.
har ju den finansiella kontrollmakten, medan LKU har den juridiska kontrollmakten över landskapsregeringen. Så det där ska göras i gemensamt, och man vill ju tillsätta oberoende utredare som inte är färgade politiskt eller på annat sätt av konflikten. Mig förvånade det lite grann att obunden samling är så enormt emot att tillsätta den här utredningen.
Mm. Fortfarande, vi har ju diskuterat det här tidigare och vi får ju liksom inte riktigt grepp om vad.
Nej, alltså det var ju en lång debatt i måndags kring det här, och jag tycker ju fortfarande att argumenten är rätt ihåliga från obundnas håll om varför. Ja, det kostar pengar. Er minister var med och tog beslutet som kostade 13 miljoner. Att lägga några 10 000 på att försöka se till att det inte händer igen, det är väl en ganska god investering, kan jag tycka. Lägga alla papper på bordet. Ja, men det finns väl ingen motsättning i att tillsätta en utredning och att lägga papperna på bordet. Tvärtom. Så det är väl en grundförutsättning.
Nej, det är väl återigen då som vi pratade, eller som jag sa förra gången, att finns det någon... Alltså, finns det någon fundering kring att man inte kommer vidare i ärendet desto mera genom ytterligare en utredning, utan man ser det sen som att någon kommer använda det som en partsinlaga för sina politiska motiv? För det ska vi ju komma ihåg, att de här politiska motiven, de här dimridåerna, de sköljer ju över oss både på insändarsidor och i social media för tillfälle. Så att det, ja, och så att, nej, jag... Den risken finns, men jag tycker ändå att den andra är ju, om man rent strategiskt kan tänka sig att obundna ser framför sig att ett nyval är på kommande.
Mm.
Att man då skulle satsa på det då snarare än att du hamnar i en situation där du ska sitta med befintliga lagtingsledamöter och prata på samma sätt, utan att låta väljarna avgöra det här istället.
Ja, jag
vet inte, men jag tror att
nyvalstanken är ganska ganska långt bort.
Ja, samtidigt så såg jag här i social media att Stellan Egeland lyfte frågan, sa att det var komplext och det krävs lite tankeverksamhet, men han lyfte ändå nyvalstanken.
Mm.
Så om det är det de har på i görningen då, så att säga.
Det låter ju inte som att de andra partierna är supersugna på det, om man säger så.
Jag tror inte att de kommer att få majoritet för det, nej.
Nej. Alltså det är ihåliga argument till varför man inte ska göra det. Och ansvarig minister för frågan, eller beredande minister för frågan, var ju då obundnas Christian Wikström. Mm. Så det, för mig så finns det, där kan jag bli konspiratorisk om varför man inte vill ha utredningen som ska påvisa någonting annat. Och så just det, jag menar, lägga papperna på bordet, det är väl alldeles givet, allt ska fram. Och enligt Niklas Karlman på infrastrukturavdelningen så är det ju bara ett dokument eller ett ärende till som finns där. Sen finns det ju naturligtvis mejl och sådana saker vid sidan av det.
Men jag tror att den här oberoende utredningen måste till, för vi har liksom systemfel också i vårat. Vi diskuterade här innan vi gick in i sändning att just lagstiftning, att det finns luckor i lagstiftningen också vad det gäller tjänsteupphandling och liknande.
Absolut.
Ja, så att det jag menar, och tydlighet i självstyrelseordning, alltså i lagstiftningen också gällande fullmakter. Det finns behörigheter för ministrar och liknande. Så du har en hel radda med frågor som skulle behöva lyftas upp och tas. Och de kommer inte att klara av att ta de frågorna rakt upp och ner i lagtinget, tror jag, som politiker. Utan de behöver ha ett beredande underlag.
Men det är ju det jag tycker är det viktiga. Jag menar, att alla ska kunna granska dokumenten, alla som vill, alla väljare. Det tycker jag är alldeles självklart. Men att ha en utredning som grundar sig i juridiken, som kan ge både då liksom någon form av slutsats kring de beslut som togs, om de har laglig grund eller inte. Det är ju inte en domstol, det kommer inte att vara något avgörande. Men duktiga jurister, jag menar, både vi och andra har ju nämnt Olli Mäenpää som ett möjligt namn för den, som är insatt i självstyrelsen, absolut inte inblandad i affären.
Nej.
Men att få liksom någon experter som tittar på det i juridisk mening, och det som liksom kan ge utlåtande om varje steg i kedjan från det att man tillsatte eller liksom började med upphandlingen fram till dags dato, eller hovrätten eller HD:s dom hinner väl kanske komma innan den här utredningen är klar. Men sen den andra biten, att just att titta på de strukturella felen som finns.
Mm.
För jag menar, det här diskuterades ju i lagtinget där runt 1920 kring att upphandlingsreglerna är egentligen skrivna utifrån att man ska köpa en båt eller bygga en bro.
Mm.
Men här handlade det om att hyra in en båt, alltså köpa tjänst. Mm. Det finns inte riktigt reglerat, för det finns egentligen ingen slutsumma att sätta på en sån upphandling.
Nej.
Eftersom det finns rörliga komponenter i den.
Nej.
Och i sådana fall då skulle man inte kunna göra en sån innan man har ändrat lagen överhuvudtaget, när du behöver skärgårdstrafik till exempel.
Mm.
Och då har gjort andra sådana tjänstupphandlingar. Och är de då olagliga?
Nej, men så är det. Och sen kommer vi in ytterligare ett perspektiv. Är ju här handlar det om förtroende, kapital. Och för att liksom våra politiker ska kunna bygga ett högre förtroende igen, så krävs ju att vi kommer till botten först. Och att det kommer någon slags, att vi når någon slags platå igen. Där man har vidtagit åtgärder och man har gjort sitt bästa. Och på det sättet så talar det väldigt mycket för att vi behöver det från ett demokratiskt perspektiv. För att väljarna återigen ska få någon slags förtroende för den här soppan som vi nu säger vi elhybriden. Men jag upplever ju att vi pratar ju ett par tre mandatperioder ändå som det har bara varit konflikter och ingenting har hänt och mer eller mindre. Nu raljerar jag, men jag tror att vi behöver komma till nästa steg.
Jag tror att den här utredningen skulle behöva lägga konkreta förslag för lagtingsordning och arbetsordning.
Mm. Så är det.
Och kanske också lagförslag för landskapsregering och lagting att ta ställning till. I debatten i måndag så förde till exempel Moderaterna fram att det kanske borde vara kvalificerad majoritet för beslut över 10 miljoner.
Mm.
Det tycker jag är en intressant diskussion, eller en intressant fråga att diskutera. Och det tyckte ju flera där. Nu var ju inte måndagen liksom arenan för det egentligen.
Nej.
För det är ju, jag menar, den här sörjan som den här frågan blev har ju, precis som du säger, det har ju varit många mandatperioder tillbaka. Mm. Men vi hade ju ett lagting som var enigt om en plan för skärgårdstrafiken i kortrutten.
Mm.
Sen gick man ner på detaljnivå, då brakade allting och sen så kom det tunnlar och grejer också. Och liksom.
Nej, men så är det. Och jag tycker också att det finns ju ett politiskt ansvar här också i de här frågorna på den nivån vad det gäller väljarförtroende också. Att många gånger så i de här debatterna, och vi ser det också i efterspelen av den här elhybriden också, att det blir så skiljelinjer i det åländska samhället som är helt onödiga egentligen. Mm. Och det här behöver politikerna ta ansvar för. För det, skiljelinjerna så leder ju också till ett minskat förtroende för den politiska beslutande makten. Mm. Och där har vi nog en hel resa att göra. Så jag på något sätt, och jag tycker att det finns element av nystart i de flesta partier som vill se framåt, vill göra någonting nytt, vill lägga det här bakom sig. Det här ska vara ett utmärkt sätt att bara, nu börjar vi om, vi nollar.
Ja. Jag tyckte det var intressant i dagen, vi spelar in där på torsdag morgon ska vi säga för logistiska skäl. Men i dagens tidning, i torsdagens tidning så har vi en intervju med Harry Jansson som säger att man måste inse att det är tillåtet att ta dåliga beslut. Eller man måste leva med att en regering kan ta dåliga beslut. Och jag tror ju att han åsyftar då uppsägningen av avtalet. Å andra sidan så sa de ju upp det för att de inte kunde acceptera ett dåligt beslut och regering Sjögren. Så det är lite dubbelt där. Mm. Men han har ju rätt i sak. Att man kan inte heller, alltså det måste finnas ett politiskt kurage. Att faktiskt kunna säga till väljarna också att nej, vi tror att det är olagligt att göra så här, därför kan vi inte göra det, alltså till exempel då säga upp, för det, jag menar, här har man ju dömts för avtalsbrott. Det är ju faktiskt inte lagligt att säga upp det här avtalet, och därför behöver man betala. Och vi kan ju inte ha en regering som med brott mot begår brott heller.
Nej, men vi kan inte heller ha, som vissa framfört, att man ska ha det här skadeståndsansvaret på politikernivå, för den är jag livrädd för.
Man måste som politiker kunna säga att ja, det togs ett uselt beslut utav de tidigare styrande, men vi får leva med det. Så är det. Vårt jobb nu är att försöka att reda upp den där sörjan politiskt. Inte genom att slänga avtal över bord och Nej. Betala en massa skadestånd, utan det är liksom, det är ju det att demokratin består ju av vanliga människor, och då kommer också vanliga människor då och då att ta dåliga beslut.
Ja, det gör vi alla.
Ja, och då liksom, då måste man leva med det. Man kan inte drabba tredje part som i det här konsortiet. Man måste liksom, den politiska vägen måste vara att göra någonting bra utav det dåliga.
Mm.
Inte att förlänga plågan och skapa ännu mer kostnader.
Nej, jag kan hålla med dig.
Det är liksom, det är, att man är politiskt emot någonting. Ja, argumentera för den ståndpunkten, men acceptera att beslutet är taget.
Ja, i synnerhet i det här fallet är det ju ganska tydligt att det fanns ingen hävningsgrund. Det finns liksom ingenting i avtalet som talar för det. Så att,
alltså sen att är säga, det klart att det finns många andra beslut som du kan riva upp.
Det behöver du göra, men just i det här fallet när du har en upphandling och du har liksom, alltså, ja, det, jag tror att de flesta av oss hade insett det om man tittar på avtalet och hade suttit i stolen där, att det här går ju inte att häva.
Nej.
Det här kommer att kosta. Sen om man tyckte att det var billigare att häva avtalet än att driva det då, men säg det då och driv det då.
Jo, men samtidigt ska en regering då begå brott för att komma billigare undan.
Nej, den håller ju inte heller.
Nej, för jag menar, om man tittar på ett annat beslut som togs ungefär samtidigt av samma regering och som reagerade på samma tidigare regering, så är det ju kommunreformen där man rev upp lagen. Men där kunde man ju göra det. Den var inte i kraft, och det var liksom bara landskapet och kommunerna, men bara liksom landskapet som var involverat i processen. Så där gick det, men när man begår brott mot tredje part då är man ju ute på svag is, för att man inte bara att man missbrukar väljarnas förtroende att vara skickliga politiker, utan man ställer ju också landskapet i en väldigt konstig dager som upphandlare.
Nej, men du har exakt, och vilket också Widmans advokatbyrå Widman lyfte fram också i den här materialet och beredningsmaterialet som vi såg, att det fanns ju också en post, det fanns skadestånd, men sen fanns det också förtroende, precis som du har lyft många gånger, förtroende för landskapsregeringen som avtalspart, och ett stort frågetecken vad kostnaden för det blev.
Ja. Och så är det här att man inte förhandlade ordentligt om det gick att göra någonting. Jag menar, nu hänvisar man till att det skulle ta 2 år att bygga färdigt hamnar och sånt där. Men man förhandlade ju inte om att flytta färjan eller testa. Nej. Utan man säger från politiskt håll att det skulle inte gå, men tjänstemännen säger jo, det skulle gå. Och vem ska man tro på då? Det är liksom, det är illa skött på så många håll, så därför så behövs det en utredning som tittar på det, som sammanställer, som gör den där tidslinjen som alla är ute efter, och som tittar på de juridiska bitarna. Gjorde man rätt? Kunde man ha gjort på något annat sätt i varje steg utav det här? Eller var man liksom...
Nej, men så är det, och sen tycker jag också en ytterligare en aspekt i det här, det handlar ju om tjänstemännen. För att liksom, landskapsregeringen är stor arbetsgivare. Ska du jobba där så behöver du ha någon slags rättssäkerhet, och du ska inte bli kastad under bussen heller.
Nej.
Och då behöver det liksom komma fram att de har gjort rätt också under hela den här processen och sitt arbete. Så jag tror att för att den hör man ju allt mer också, att det är många som känner sig felbehandlade som tjänstemän i det här. Han blev offrad i något politiskt spel.
Jo. Jag tror vi lämnar elhybridsgaten för den här gången.
Lär återkomma den då.
Alexander Stubb är Finlands näste president. Han vann med ganska liten marginal till slut över Pekka Haavisto.
Jo, och samtidigt var det väl aldrig hotat heller.
Nej, men det blev ju jämnare än vad man kanske hade trott.
Faktiskt.
Men hade det spelat någon roll?
För Åland?
Ja, för någon, jag måste säga, om vem tar hon som vann?
Ja, ryssarna betecknar väl honom som hök då, Alexander Stubb, att det var den mer hökaktiga som vann. Om vi nu ska tro på ryssarna, och det ska vi inte göra. Nej, jag tror att i slutändan så har det är väldigt små skillnader som har varit mellan de här två kandidaterna. Det handlar väl i slutändan om, precis som jag nämnde i en ledare här, att det som har skilt dem åt, så är det synen på, kan man tycka, synen på militär på Åland eller inte på Åland, eller demilitariseringen, den är jag väl lite sådär. Jag tror att Dubb kanske svarar lite svevande för att kunna locka till sig väljare från sannfinländarna.
Mm.
Och sen var det ju om kärnvapen på finländsk mark. Där har vi stås av blankt nej. Och sen var det också permanenta NATO-trupper, va?
Mm.
Som också har vi stås av blankt nej. Medan Stubb då har en annan linje. Där har ni för, eller säger inte emot det i alla fall i det här skedet.
Därav hökeriet då.
Därav hökeriet, jo. Men sen är det, man ska ju komma ihåg att det är utrikespolitik det här och säkerhetspolitik som man ska syssla med.
Mm.
Jag måste nog säga att jag är nog djupt imponerad att i tider av desinformation och skiljelinsodlingar och allt möjligt så var de två presidentkandidaterna ytterst hövliga mot varandra och bedrev det här på hela valkampanjen på ett mycket sakligt och förtroendegivande sätt. Och det väckte faktiskt lite förhoppning och i mig att det finns en bättre värld där ute innan det är slut i alla fall.
Ja, jag måste ju säga det också. Jag tycker skillnaden är de saker du nämner. Sen är det väl det rent personliga i att Stubb känns mer extrovert och utåtagerande kanske. Mm. Medans Haavisto känns lite mer nertonad, kanske lite mer niniöskt
ja, exakt ja. Och kanske mer finländsk på det sättet om man tittar tillbaka på de tidigare presidenterna på det sättet. Samtidigt så jag menar jag tror att i en situation där vi befinner oss att mycket talar för att Donald Trump blir nästa president i USA så tror jag att Stubb kommer att klara den dialogen bättre med Trump än Haavisto av den enkla anledningen att
just, om nu någon klarar av
det. Om någon klarar av det. Och jag tror att faktiskt att det är otroligt viktigt att Finlands president har en väldigt god relation med USAs president oavsett vem det är.
Jag måste säga som avslutning på det här segmentet men det kanske allra finaste tycker jag var själva avslutningen. De stod sida vid sida för att få slutresultatet i Yle. Mm. De gratulerar varandra till fina valrörelser.
Mm.
Pekka Haavisto följde med Alexander Stubb till hans valvaka och höll ett tal där de tackade varandra på nytt. Mm. Tänk om någon kunde skicka en instruktionsfilm till USA
ja, det ska
på hur det kan göras. Här,
ja, det behövs inte vara på något annat sätt. Nej.
Det går att göra med värdighet. Mm. Med liksom, där man strider om posten men när det är klart så tar man i hand, tackar varann och accepterar resultatet som det är och ser till att ena landet.
Nej, men så är det och jag tycker väl att Stubb visar sig presidentlik på det sättet att han har verkligen tona ner de här extravaganta utsvävningarna som har varit tidigare och verkligen varit saklig under hela. Sen så en bild som har etsat fast i min minne efter den här valvakan var att det fanns en kort sekvens som lyckades, där han inte lyckades hålla upp fasaden om saklighet och så här försiktigt optimist och ödmjukt tackande. Jag såg att han bara knöt näven en kort sekund och bara yes! När han tog hem segern. Men det var bara en millisekund. Sen kom han på sig själv att det här skulle jag ju inte göra.
En bild som fastnade på mitt näthinna. Det var när jag satt och tittade igenom bildbyråernas bilder.
Ja.
Och han står inför det här första resultatet som kom precis efter klockan 8. När vallokalerna stängde. Så står han och håller familjen i händerna. Och det är ganska vita knogar. det var inte, han tog inte ut segern i förskott kan man inte säga.
Nej. Och med all rätt faktiskt. Ja.
Åland röstade ju för Haavisto.
Mm.
Har det någon betydelse framledes?
Nej, det har det inte. Det har det inte.
Kort
och koncist. Nej, men alltså absolut. Det har ju varit så här förr. Haavisto vann ju mot Niinistö också första omgången första rundan 2012 om jag inte kommer ihåg helt fel nu, men sen fick ju Niinistö blankt eller han kammar hem fullt hus, heter inte blankt hus eller fullt hus efter det. Mm. Nej, men jag tror Stubb fick ju väldigt bra väljarunderstöd här ändå. Men det var ju inte så många valkretsar. Jag tror det var 4, va? Om jag kommer ihåg rätt, som röstade fram Haavisto som nummer 1. Och på Åland så var ju åländska skärgården var ju Stubb. Den man röstade fram på.
Ja, i 2 i alla fall.
Jag Fögle och Brändö och Sottunga tror jag. Ja, jag ska inte säga nu. Ja, säkert. Någonting sånt där. Men på det sättet så men Men ja, nej, det är ju inte ett, det där är ju inte ett problem. Som jag skriver också, så han har ett stort åländskt nätverk. Han är svenskspråkig, att någon kommer att kunna skärma ålänningarna innan det är färdigt. Nu. Men jag tror att han måste skärpa sig lite på den här demilitariseringsfrågan och vara lite tydligare i de
frågorna. Jag tycker att det blir intressant att se hur det påverkar frågan kring svenskan i Finland i stort. Mm. Att det nu är en finlandssvensk president.
Mm. Mm. Det ska bli spännande att se.
Om det var värdigt i Finland så är det ju mindre värdigt i USA. Det är ju presidentvalskampanjen är igång. Och vi ska inte bli långrandiga kring det här, men det kom ju en utredning i veckan som betecknades som en dödsstöt för Joe Bidens kandidatur. Nu har det väl inte riktigt blivit så, i alla fall inte än. Men han har ju varit under utredning för att han också har haft säkerhetsklassificerade dokument hemma i huset i Maryland, tror jag det.
Mm.
Jag kan ha fel, men i sitt hus i alla fall. Och den särskilda utredaren som är utsedd av Bidens administration men är republikan, så brukar man ju göra att man har liksom en motståndare så att säga, som utreder. Han kommer fram till att han väcker inte åtal för att juryn skulle ändå tycka att det här var en gammal man med dåligt minne som ändå hade velat väl.
Mm.
Och det där med dåligt minne är ju det som då är liksom atombomben i den Bidenska kampanjen, eftersom man redan har ifrågasatt hans kognitiva förmågor.
Ja, han gjorde ju inte lättare för sig heller när han
kallade på samma presskonferens blandade ihop Egypten och Mexiko.
Nej, alltså det är ju skrämmande hur det här håller på att arta sig.
Mm.
Men det ska bli intressant att följa nu om faktiskt Biden håller hela vägen in som presidentkandidat, för jag börjar tro att någonting annat kommer att hända. Ja.
Det tror jag också kan hända, men det som jag tycker är intressant att titta på vad som har hänt under veckan är också att även Trumps kognitiva förmågor har ju hamnat i rampljuset. Han har ju själv skrytit om det här testet han har tagit och han klarade alla 35 frågorna. Ingen annan skulle ju fråga. Han sa ju till Chris Wallace på Fox att han skulle aldrig ha klarat det, fastän Wallace just hade talat om att han hade gjort testet och klarat det.
Ja, men det spelar någon roll.
Den som kanske har dragit mest nytta av det här är väl Nikki Haley, som har kunnat stått bredvid och sagt att de här två farbröderna, ingen av dem är ju lämplig som president.
Exakt, men hon kommer ju inte fram. Det är ju det som är det värsta. Men hon har ju också börjat driva ganska hårt och blivit allt hårdare. Hon hade nu Valentine's-kort som hon hade citerat Trump, hur han hyllar alla diktatorer i världen och liknande och sådana här saker. Så att, och sen är det ju hans NATO-utspel som fullständigt vanvettigt av Donald Trump.
Där han då säger att de som inte betalar 2% av sin BNP till försvaret kommer inte att få skydd av USA, och snarare säger han till Ryssland att gör som ni vill med dem där.
Ja, det är ju oförlåtligt. Alltså jag fattar inte att det går hem överhuvudtaget. Men han ska ju inte bli vald i Europa i alla fall, det är ju ett som är säkert. Men
det är ju konstigt att Ronald Reagans parti accepterar att deras frontrunner till presidentkandidat uttrycker sig på det sättet om NATO.
Ja, det finns ju en motsatsrörelse i Nikki Haley, och det finns en annan som också står för den gamla republikanska världen, och de driver de frågorna hårt, men de når inte ut.
Gör de inte. Jag såg ett tal av Mitt Romney, den gamla presidentkandidaten, som var väldigt bra i senaten, där han totalt dömde ut sina partikollegor som stöttade de här linjerna.
Mm.
Men som du säger, det är märkligt att det inte kommer fram, men det är märkligt också hur det kryps för den här linjen inom det republikanska partiet.
Så är det, men problemet är nog, jag skulle säga att Donald Trump är ett problem, men ett större problem är väl egentligen att Biden är så skruttig och så förvirrad, vilket han bitvis är. Han briljerar ibland, men han är ju trots allt väldigt, väldigt gammal för sin ålder också, ska man säga. Så där tror jag att ett problem är att många mittenväljare börjar ju bli oroliga vem de ska rösta på.
Mm.
Att Biden inte heller är ett alternativ. Och jag menar, händer Biden någonting så är det Kamala Harris, och den vill inte någon ha som vice.
Vi var ju inne på den här teorin som fanns om att Michelle Obama skulle komma ut ur kulisserna så småningom. Mm.
I maj var det, va?
Ja.
Enligt de här spekulationerna. Ja, vi får se. Men jag tror att snart börjar det bli så att demokraterna kan skicka fram vem som helst istället.
Ja, det som är märkligt är väl att i det här läget så får man fram ett någorlunda känt namn som folk i mitten kan acceptera, så skulle den personen vinna. Skulle republikanerna vända Trump ryggen och välja Nikki Haley, så skulle hon vinna. Ganska lätt.
Ganska lätt, ja. Absolut. Och det är det som är det intressanta. Varför man så envetet håller fast vid Trump.
Mm.
Som gör bort sig och inte förstår. Han kallar Nikki Haley för bird brain, men jag undrar nog vad jag...
Ja, han lyckas ju också attackera, vart är hennes make? Varför syns inte han? Som att det skulle vara att maken hade övergiven. När han då är utstationerad på Afrikas horn med nationalgardet och gör då sin plikt gentemot landet som major. Var väl inte riktigt så där jättesmart uttalande heller.
Nej, och vi ska se.
Men det som är märkligt är att det inte liksom händer någonting med dem.
Inget bit typ på den där karen. Alla andra skulle säga de där sakerna, så hade du varit politiskt död för länge sedan.
Ja, och skulle det ha gjorts för 20 år sedan så skulle du varit politiskt död oavsett parti. Eftersom du skulle uppfattas som att du inte supportar our troops.
Nej, exakt. Exakt. Nej, han... Nu kommer jag inte ihåg vad han heter, den här, vad heter han, presidentkandidaten för USA som
John McCain
som han började håna.
För att han satt i vietnamesiskt fångläger.
Ja, det skulle aldrig han göra, Donald Trump då.
Han hjältade de som inte blev tillfångatagna.
Ja, det är helt sanslöst.
Ja. Ja, ja.
Vi blir bara irriterade på det där, tror jag.
Som vi brukar säga, vi kommer få återkomma i den här frågan också, ja, dessvärre.
Dessvärre.
Tills dess att USA får några vettiga kandidater som kan... Men jag vet inte riktigt hur de ska hantera det här nu när liksom det har fått sånt fäste i kongressen också.
Ja,
hela den här MAGA-rörelsen.
Ja, men exakt. Det är väl det. Nej, men det är väl så här. Michelle Obama kommer in som kandidat i ett spår.
Mm.
Då tar hon hem det. Det andra är att Nikki Haley tar hem det för att Donald Trump inte får ställa upp. Det är mina lösa förhoppningar.
Jo, han har ju överklagat nu om man ska vara immun eller inte till högsta domstolen, och det ska väl avgöras någon gång mot slutet av februari här. 20 måste statsåklagarna lämna in sin inlaga i det. Vi får väl se vart det tar vägen. Hörde du, jag tycker vi rundar av veckans avsnitt av Ålands Tidnings ledarpodd här och
nu. Vi gör det.
Innan vi helt spårar ut det i konspirationsteorier om vem som kan bli nästa ledare för den fria världen. Bara att säga att någon av de här ska bli det ju.
Ja. Nej, vi slutar nu.
Vi slutar nu. Vi ber att få tacka så mycket för uppmärksamheten, även om det spårade ut lite här på slutet. Vi är tillbaka med en förhoppningsvis mer inspårad ledarpodd nästa lördag igen. Tills dess får ni ha en riktigt trevlig helg och en fin vecka, och på återhörande. Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.